Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått in en person som både har lyssnat på ett väldigt intressant program som jag tycker och som har haft synpunkter på det, men som också är en av de här personerna som jag tror väldigt många Tyresöbor känner igen. Välkommen Slim Lidén.
Tack så mycket.
Ja. Vilket program var du lyssnade på sist som du faktiskt skrev på Facebook?
Ja, det var bra. Det var ju bara positiva synpunkter. Det handlar om Brännpunkten då.
Ja.
Och det var jätteintressant och jag älskade den här 83-åriga, hon hette.
Ja, hon heter Gurli Brostedt heter
Gurli
hon.
Brostedt.
Ja, det är en pantetant.
Ja, verkligen. Ja, men det var bra så att skicka en notis till dig och så hörde du av dig.
Ja, precis. Och nu har jag äntligen fått hit dig i studion. Och då, först måste du tala om varför jag tror att väldigt många Tyresöbor vet vem du är.
Ja, det är ju så att jag har ju träffat tusentals barn och tusentals föräldrar också på föräldramöten som vi har ordnat. Dessutom så har jag ett lite speciellt namn som gör att det blir unikt på sitt sätt.
Ja. Och varför träffar du en massa tusentals barn och föräldrar i skolorna på 90-talet tror jag det var framförallt?
Ja, vi började 94. Och då hade jag hittat en tidigt förebyggande modell för att barnen inte skulle börja röka och snusa. Åtminstone vänta så länge som möjligt med alkohol och på så sätt slippa narkotika och kriminalitet och annat sorgligt.
Ja, för då träffade jag dig första gången.
Ja, det gjorde du.
Du satt jag där som ung osäker förälder. Min son gick i fjärde klass och plötsligt kom någonting som heter Team Smart.
Ja, för de smarta, gänget av smarta ungdomar i Tyresö då.
Ja, och jag satt där och såg dig. Jag hade nämligen hållit på med frågor kring alkohol och narkotika själv innan. Ja. Jag gick ju en gång på socialhögskolan.
Ja.
Min dotter gick också på socialhögskolan, så att jag har alltid varit intresserad av de här ämnena.
Kul.
Och då tyckte jag att du gjorde en väldigt pedagogisk bra idé för att när man då pratar om varför börjar man så börjar man snacka om att man börjar därför att det är trasiga familjer. Man börjar för massa orsaker, men man får väldigt lite verktyg som förälder. Och det gav du. Du sa en massa bra saker som man tänkte, du är helt rätt, så här måste det gå till. Vad var det du gjorde? Du gjorde en slags trappa här för mig, du ritade någonting.
Jo, för det första med pedagogiken då, så är jag är ju pedagog, jag är lärare, jag är speciallärare dessutom.
Är du?
Ja, jag har jobbat med ungar hela livet och nu inte som lärare längre då, men som förebyggare. Ja, den här trappan kallar jag för osmarta trappan och den bygger jag tillsammans med publiken. Jag sätter först upp en hög stapel av backar och så står det knarka högst upp. Och så säger jag att högst upp på den här stapeln, där står de som håller på med knark idag. De är alldeles för många, oavsett om det bara är en så är det en för mycket. Och de är kanske 27-28 år, de brukar inte bli så gamla. Men de smartaste, det är 10-åringarna, årskurs 4. För de ska aldrig börja röka, aldrig börja dricka, inte någonting. Sen ändrar det sig successivt då. De är smartast, jag utgår från dem. Och då säger jag att de finns här med fötterna på jorden. Men de andra, de som nu håller på med knark, har de aldrig varit 10 år och jättesmarta?
Jo,
säger publiken. Men hur har de kommit ända upp på den här hemska nivån då? Och då får publiken hjälpa till och svara. Och så säger de kanske att de tar ett steg i taget eller något sånt. Och så börjar bygga den här trappan då. Och det första steget jag tar fram, det handlar om att röka. Att börja röka, det är det osmartaste man kan göra egentligen då. Det är bara negativt. Hälften av dem som fortsätter röka dör av sin rökning.
Mm.
Men det kanske inte är det första steget. Det kan vara mobbning redan tidigare då. Och sen så bygger jag vidare med hjälp av publiken att börja dricka, att snatta. Att så småningom dricka sig full är ett annat steg högre upp, närmare knarket då. För när man är full så tappar man ju omdöme. Man ser inte framtiden, man lär sig inte av baktiden, alltså historien. Utan man bara ser här och nu, vad vill jag göra nu? Och så händer det kanske saker, typ att tjejer blir ja, till och med våldtagna. Man ger sig ut på äventyr, balanserar på räcket över bron, över älven eller slagsmål och allting sånt där. Som...
Och allt det känner man igen när man lyssnar på det.
Ja, man gör ju det. Va?
Ja.
Och det är just när man är full som man tar, om man nu prövar narkotika så gör man det nästan alltid när man är full.
Ja.
För då har man stängt av framtiden. Va? Ja. Vad kan hända om jag börjar med narkotika?
Just den här grejen med första stegen, för ja. det var min insikt, för det hade jag inte ens tänkt på. Att man går ju inte liksom från ingenting direkt precis. Till narkotika. Nej. Det är en lång väg dit.
Absolut.
Och det gäller väl att ta ungdomar, och det gäller ju fortfarande, innan de har blivit narkomaner eller kriminella.
Ja,
det är då man kan göra någonting åt det.
Ja, och särskilt innan de... ger sig in i sånt som påverkar hjärnans belöningssystem. Alltså nikotin gör det, det bygger om hjärnan, det kidnappar belöningssystemet brukar man säga, säger forskarna nu då. Och att börja dricka alkohol om man nu upplever någonting där.
Mm.
Och så småningom, det är lite intressant tycker jag då, om man prövar cannabis som är första, om nästan alltid den första narkotika.
Det är liksom när man säger röka på nu för tiden.
Ja, röka på säger de. Ja, just det.
De säger det.
Men då kan man uppleva olika saker. Några kan tycka, wow, vad häftigt. Oj, 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 vad hände? Några känner ingenting. Och andra känner, oj, fy sjutton, vad läskigt. Vad hände?
Psykos.
Ja, eller någon tillfällig grej bara, det kanske kommer vilda saker flygande mot en, man blir jätterädd va?
Mm.
Och då frågar jag ju publiken då, vad är det bästa som kan hända om man prövar cannabis då? Ja, det är, då får de verkligen tänka till. Och då menar jag att det bästa som kan hända är att man blir så rädd på något sätt, illamående eller skräckslagen eller någonting, att man aldrig mer vill prova.
Ja, precis.
Det värsta som kan hända, det är att man gillar det här, att man tycker om det. För då är det klart, då är det väldigt stor risk att man fortsätter.
Och den här grejen med att det är väldigt få som inte har rökt som går direkt till.
Oja.
Man måste ju liksom veta hur man gör.
Ja.
För det var en av orsakerna till att jag aldrig någonsin provade när jag var ung. Därför mina föräldrar rökte så mycket cigaretter.
Ja.
Så att jag tyckte det var väldigt obehag med cigaretter. De hostade så äckligt. Så jag började aldrig röka. Vilket alla i nästan min generation gjorde. För det var ju tuffaste. Jag var elevrådsutförande på föräldraskolan. Vi drev rökrutor. För det var så viktigt att eleverna skulle ha någonstans att röka. Det här var ju liksom 60-talet. Jättekonstigt. Men jag provade aldrig narkot eller att röka hasch. Därför att jag visste inte hur man gjorde.
Nej.
Jag visste inte ens hur man sög på en cigarett.
Och dessutom handlar det om ett normbrott. Va?
Ja.
Och har man gett sig in i ett gäng där man röker cigaretter och så ofta så börjar man dricka där i det gänget också.
Mm.
Och det är där då bland kamraterna som man kanske prövar hasch då på den tiden. Va? Mm. Cannabis säger vi nu som samlingsnamn för marijuana och hasch då.
Mm. På min tid säger man haschish.
Ja, jo, det är ett riktigt ord då.
Ja.
För detta.
Mm. Jag är så gammal.
Ja.
Ja. Och Team Smart.
Just det.
De fick gå med i en förening.
De fick gå med i en förening. Och jag hade ju... Jag får berätta lite grann om också det här. Jag hade ju alltid jobbat för ungdomar och mot apartheid början på 60-talet.
Ja, för det ska vi egentligen gå in på. Vem är Slim Lidén? Och varför heter du Slim?
Jaha, ska vi backa bandet?
Ska vi backa bandet så gör vi liksom en sån här cliffhanger för Team Smart.
Ja,
först måste vi fatta... För den här upplevelsen som du berättar om, den tror jag alla föräldrar hade i Tyresö som hade barn i skolan. Va? Du åkte runt till alla skolor.
Alla skolor, ja.
Så alla kände vi dig?
Alla känner apan, ja. Jo, men det var ju bara positivt.
Ja, vem var du då?
Ja, men okej. Det första minnet jag har, och det är också dokumenterat, det hamnar faktiskt på bild i Expressens på ledarsidan. Vad hade jag gjort för att komma där då? Ja, att det var jag var inget speciellt. Men vi var ett gäng som kämpade mot apartheid i Sydafrika.
Mm. Hur gammal var du då?
Jag var 16, något sånt där, 16, möjligen 17.
Mm.
Men apartheid var ju en hemsk företeelse naturligtvis. Och då bestämde många att vi skulle låta bli att köpa sydafrikanska varor. Vi skulle bojkotta det. Och då demonstrerade vi ett gäng utanför ett antal livsmedelsbutiker då, att man skulle inte, om man förklarar hur apartheid fungerar och så. Det var ju bara de vita som fick rättigheter och så vidare. Och jag stod där utanför en butik då, och men då kommer alltså några av kunderna, alltså de stannade och pratade med de flesta, men så kommer det några utifrån affären och hade köpt 2 kilo vindruvor från Sydafrika. Och klankar ner på oss, varför vi har inte med det där att göra, och det är väl bra att de vita får bestämma i Sydafrika.
Var det så? Var det sådana åsikter?
Ja. Och de köpte på sig extra mycket då.
Bara för att vara
demonstrera. Mm. Hur som helst, sen så var det mycket mot kärnvapen, det var väldigt aktuellt då på 60-talet.
Får man fråga hur gammal du är?
Jag är 73 om några dagar.
Så ung är du?
Så ung, ja. Ja, det är många som tycker att det är barnsligt. Men det är en pedagogisk finess också. Nej, men sen var det ju Vietnamkriget som jag naturligtvis kämpade emot. Mm. Och det fanns ju en sånggrupp som hette Freedom Singers som just hade börjat.
Aha.
Och dit sökte jag mig och gick med i den gruppen då.
Du kunde sjunga?
Ja, och spela lite och sånt där.
Du var musikaliskt intresserad?
Ja, intresserad, ja. Inte musikaliskt, men intresserad. Jo, men jag hade spelat lite skiffel och lite annat.
Ursäkta mig, skiffel?
Skiffel.
Vad är det för någonting?
Det var på 50-talet.
Vad är det?
Ja, det var då mycket enkla sånger och man spelade tvättbreda istället för trummor och sånt där.
Var är du född någonstans?
Alltså, jag är uppvuxen i Årsta och Fruängen, söderförorter. Men i alla fall, sen var det så här att i Freedom Singers så var det 3 stycken killar som hade hört och gillat skotsk och irländsk folkmusik. Det var så fredig och häftig och så. Och då, 67, så bildade vi en grupp som hette Diddlers. Och vi var väldigt glada och bytte instrument och livliga på scenen. Och det var ovanligt då, så att vi kom med i alla tv-program. Som fanns.
Då kunde du spela?
Ja,
hade du lärt dig?
Ja, jo, visst. Och jag åkte till Irland och 66 första gången. Och så. Ja, vi kom med i Hyllans hörna.
Det var det största.
Det var det största. Och det fanns bara en kanal, så alla såg oss då.
Hela Sverige såg er?
Ja. Och så, du undrade om mitt namn också då. Det var lite tidigare. Men vi var några kompisar som tyckte om att leka med ord. Vi lärde oss svåra ord och så där och höll på. Och så bytte vi namn på varandra. Så man visste knappt vad man hette. Men en dag så började de kalla mig för Slim. Slim. Och då tänkte jag, har de varit på en Vilda Västern-film? För skurken heter alltid Slim i Vilda Västern-filmer. Och så tänkte jag, ja, det låter ju inte så jättetrevligt. Men så, ja, men vet, det betyder ju banta eller smal, va?
Ja.
Och det var jag i och för sig. Men jag gick hem och tittade i min amerikanska slangordbok för att se om det fanns någon annan betydelse. Och då stod det att slim kunde betyda smart.
Bra!
Wow!
Det var ju bra.
Det här var ju jättetidigt.
Alltså. Vad hette du från början då?
Det har jag glömt.
Nej.
Och då tänkte jag så här, ska jag berätta det för mina kompisar att det kan betyda smart? Nej, för då skulle de sluta kalla mig för det. Och då slapp jag något annat namn som de hade gett mig veckan innan. Och sen började jag spela musik och då fastnade namnet. Och nu, sedan många år, så heter jag det i passet. Och,
aha, så du har tagit bort ditt andra namn?
Ja, det är borta. Mm. Så det är det som gäller.
Är det många i Sverige som heter Slim?
Nej, alltså det är Slim Dottini och Slim Borgud som är musiker. Då, fast jag tror inte att de har bytt det på riktigt, så att säga, i passet.
Kunde du försörja dig på musik?
Nej. Jag var lärare.
Du var lärare? Ja. Du utbildade till lärare?
Ja.
Under samma period som du höll på med musiken?
Ja, först till mellanstudielärare och sen till speciallärare då.
Jaha.
Det var den bakgrunden. Var vi framme nu?
Ja, nu är vi framme. Varför? Ja. Team smart.
Jo.
Så det betyder egentligen det är Slims team.
Nej,
alltså.
Det ska vi inte dra stora växlar på. Nej, det handlar om att ungar som är smarta, de låter bli att börja röka och snusa. De åtminstone väntar med att börja dricka, då, som vi är inne på. Då. Men alltså, jag jobbar ju som lärare på speciallärare på högstadiet. Och några busiga ungar, de snackar ju om att hasch, det var inte så farligt. Och det var inte värre än att röka och dricka. Och jag blev så irriterad på folk som gjorde reklam för knark. Framförallt var det väl utomlands då stora artister, AC/DC, gjorde reklam för kokain på något skivomslag och sådär. Cheech & Chong gjorde filmer om att det är härligt att knarka och en massa då som hyllade knarket. Och även i Sverige var det några. Aston Reimers rivaler till exempel och någon journalist som tyckte att det var så härligt med cannabisånger och så. Och då tyckte jag... Många artister var det. Och då blev jag så irriterad för de flesta artister håller inte på med narkotika. Jag var inne i branschen ändå.
Det var amerikanska stora band som
bland annat, men några svenska också. Då tänkte jag, unga de läser inte långa artiklar. De ser på löpsedeln och första sidan. Och där står de artister som åker fast som Paul McCartney, men Mariana i Japan då. Och då gör de kopplingar, artister, narkotika, narkotika, artister. Mm. Och den kopplingen ville inte jag skulle finnas kvar. Och då bestämde jag för att jag skulle göra en platta om knark. Då hade jag producerat några folkmusikplattor och en platta om hur det är att vara barn i stan då, utifrån en utställning på Stadsmuseet. Så jag hade producerat ett antal skivor då. Och nu så började jag med, det här var 81, började jag med det. Satte mig in i frågan så mycket som möjligt, intervjuade föräldrar mot narkotika och gick in i alla olika antidrogförbund som fanns då. Och så lärde jag mig mycket och så försökte jag hitta något grepp i varje låt då. Så såg jag en artikel i DN om en narkotikahund på Arlanda och då hette hunden ett flicknamn. Och då tänkte jag, då kan man göra en låt där man tror att det är en vanlig kärlekslåt först. Och sen på sista versen så fattar man att det är en narkotikahund. Så då ringde jag till Arlanda och så fick jag komma ut och gick med ett par då, en tullare och hans hund då, som sniffade på paket och på
häftigt
väskor och sånt.
Och där gjorde du ideellt alltså?
Jo, visst, det är klart. Ja. Och då hade en låt och sen Peter Lundblad då, som ni vet, finns inte längre kvar, men hans spelade den här låten och så småningom en musikvideo på Kärlekssång till Frida.
Ja!
Ja. Och så var det flera låtar då och så småningom, jag jobbade ju heltid och, så det tog sin tid. Men 84 så kom plattan ut och den heter Rysk Roulette. Utifrån en undersökning som sa att av de som testar cannabis så kommer en av sex att drabbas riktigt ordentligt. På olika sätt, ofta mentalsjukhus eller fängelse eller gå vidare och dör av någon överdos eller så. Men en av sex trillar dit, men man vet inte riktigt vem det är. En av sex och en slumpmässighet. Och då tänkte jag på liknelsen rysk roulette.
Just det.
Revolver, en kula i hål och snurrar som man inte vet vem som drabbas av.
Så plattan heter Rysk Roulette?
Ja, det är titellåten också, Elisabeth Andreasen.
Ja, läs upp här vilka, för det är ju fantastiska namn som du... Ja, men det är ju... Det här är ju
Det var ju några som var populära då, 84 när den kom ut. Hasse Andersson har ju blivit jättepoppis nu, så han var ju med då. Rosa Körberg från Attack, alltså Tommys lillesyrra, Ted Åström och Lotta Engberg som då heter Pedersen, Ann-Kristin Hedmark och lite sånt.
Så du fick alla de här artisterna ställa upp på den här plattan?
Ja, de sjöng varsin låt kan man säga. Då. Alla text, det blev så att jag gjorde alla texterna själv då, det var inte meningen från början. Och sen som lärare då, så gjorde jag ett läromedelspaket och gjorde studiecirkelmaterial och hem- och skolaprogram. Då, och
men då hade du inte startat sånt. Team Smart?
Nej.
Det här var innan Team Smart alltså?
Det här var 84.
Och när startades Team Smart då?
94.
Aha.
Men då, jag hade inte tänkt mer, jag körde naturligtvis ett program i min egen skola, alla klasserna, men så hörde de av sig från Karlskrona. Ja, av någon skäl hade de fått reda på det här då. Och då så skulle man en antidrogvecka och så skickade Folksam hade sponsrat det här, den här plattan då. Och de hade kontakter där nere så att de pröjsade så att jag kunde åka ner till Karlskrona och hade ett antal små möten, ungdomar och med föräldrar och sånt där. Och så hade jag ett större möte och det blev en vändpunkt för mig då. Då var det sämsta förutsättningarna. Det var 150 nionde klassare. Det är tufft. Det var en matsal och då satt hälften av ungarna vända liksom mot fel håll. För det var ju borden och de hade just ätit sin lunch. Tanterna skramlade med besticken bakom en dörr. Det fanns ingen utlovad musikanläggning och mikrofon.
Nej.
Så att jag stod där och tänkte, ja, det här...
Och du var van att stå framför ungdomar?
Ja, men kanske inte 150 på en gång och med skrammel och ingen mikrofon och sånt där och ingen anläggning. Va? Men jag hade ju med mig min lilla bandspelare för de små mötena. Och då fick jag använda den och så tänkte jag så här. Alltså jag spelade upp någon låt för knack och någon låt mot som jag hade gjort då. Så att det blev blandat. Och sen plockade jag fram 6 stycken på den obefintliga scenen och körde Ole Dole Doff, en av 6 som trillar dit och någon känner ingenting, tur för den. Någon får ett ultimatum av sin sheik eller kille. Välj mellan mig och knarket, och så valde de rätt och levde lyckliga alla sina dagar och sådär. Och några går omkring. Alla tar ju naturligtvis inte allvarliga skador. Va? Man minskar intelligens, det har man ju forskat fram nu. Då. I princip alla. Då. Men några gånger omkring och titta på mig, jag har rökt hasch i 5 år och du ser inga skador på mig. Mm. Och det är ingenting som man ser på utsidan heller. Då. Men det funkar, men jag var rädd, kan jag skoja med publiken någonting? Får jag svårt att komma tillbaks då? För en låt handlar om en av mina elever. Som speciallärare så fick jag in en tjej. För första gången visste att hon hade skolkat, det var det enda jag visste. Och så satt hon sig ner framför mig, hon gick i 9 då, och sa, jag går på heroin. Åh, jag sa det. Fy fan.
Ja.
Åh, och i nästa andetag så sa hon, och jag går på gatan. Oh. Alltså på Malmskönas gata. 15 år. Och henne har jag ju då följt och intervjuat flera gånger och filmat och så. Då. Så att jag skrev en låt och låt om henne. Jag har också en låt som jag allvarlig om hur det är att vara förälder till en barn som glider in i missbruket. Då. Så att jag har lite blandning av allvarligt och lite skoj. Då. Och jag tänkte, kan jag skoja med ungarna? Får jag tillbaka dem och lyssna ordentligt när jag nu pratar om det här allvarliga? Men det funkade och då kände jag...
Fick du 150 elever lyssna på dig?
Ja.
De tystnade?
Ja, du, ja de var. Ja,
du fick 150 som lyssnade?
Jo. Men jag kände ju då att jag kan skoja och blanda med allvar och så plocka fram lite andra grejer och musik och sånt där. Det här funkar, jag har dem i min hand under svåra omständigheter.
Just det.
Och då, det blev jag liksom vänd på, för då tänkte jag, det här vill jag göra. Mitt jobb, jag gillar mitt jobb jättemycket och det är meningsfullt. Va? Men här kanske jag kan göra något ännu mer meningsfullt. Och då var det bara tänkt att jag skulle göra det där lite på fritiden och så. Men sen växte det var skolor som hörde av sig och så fick jag komma tillbaka för att det funkade. Och så var det föreningar, pratade på föräldraföreningen mot narkotika och andra ställen. Och så var det mer, jag gick ner i tjänst och efter ett par år så sa skolstyrelsen, nu får du bestämma dig, antingen går du upp på heltid eller också får du sluta. Men vadå, det finns ju ingen ekonomi i det här, skolorna har inte pengar till föreläsare och sånt där. Men jag tog en chansning så att jag sa upp mig.
Du sa upp dig?
Ja, jag fick göra det.
Jobbar du någonstans? Jobbar du i Tyresö eller?
Nej, jag har inte jobbat som lärare i Tyresö. Utan det här var på Nytorpsskolan i Hammarbyhöjden. Och tidigare har jag jobbat i Bagarmossen också. Mm. Men i alla fall, ja, det blev mer och mer. Och så ja, då började jag ringa runt. Fick jag ett jobb i Östersund. Då ringde jag runt till hela Jämtland. För jag ville ju inte åka upp pangbom fram och tillbaka till ända dit. Då. Jag försökte skapa 2-3 dagars turnéer då. Och så nästa vecka så var jag nere i Skåne. Och så, ja, blandat sådär.
Hur gammal var du då ungefär då, bara så att man fattar?
Hur gammal var jag då? Då var jag alltså drygt 40.
En man i dina bästa år?
Ja, det är nu 70.
Okej.
Ja, men...
Full av energi.
Jag levde dåligt, men klankade mig fram då. Så att det gick och överlevde i alla fall. Men så kände jag, och jag drog in mer och mer videosnuttar och från olika håll och så egna musikvideor. Och det hände jättemycket saker och jag hade ju då oftast upp till 180, det blev 200 någon gång. Men alltså normalt 6 klasser i en aula då.
Körde du 9:e klasser då också?
Ja, det var högstadiet framförallt. 7:an, 8:an och 9:an och sådär. Så det var ju på scen och då kopplade jag ihop 2 tv-apparater och hade en video och sådär. Och så i Dalarna så kom jag till en skola där de hade en projektor, videoprojektor. Och jag, det var ju som bio, och jag blev helt fascinerad. Och skramlade ihop pengar så småningom och köpte en sån där när jag vägde 14 kilo. Och sen hade jag min bandspelare med mig som vägde 14 också. Så att det var tunga grejer. Hur som helst så tänkte jag så här, det här funkar. Alltså, ungarna gillar det, lärarna gillar det och på kvällarna då så gillar föräldrarna det. Men fråga mig själv då, påverkar det här beteendet och gör det långsiktigt? Och det, nej, det fanns en undersökning som sa att liksom, information det hjälper inte, utan man måste på något sätt påverka beteendet. Så jag ville hitta någonting, någon modell där man påverkade beteendet och gjorde det långsiktigt. Jag menar, en kväll när man får blåsa för att komma in på diskot, det är väl jättebra. Men de andra 364 kvällarna då? Ja. Så det skulle påverka året runt. Och jag visste inte hur den här tulipanarosen skulle se ut. Men så var jag på en turné uppe i Norrland då, Vindens folkhögskola. Då var de lite äldre då. Och sen skulle jag in till Lappland, Lycksele och där och fick sova över. Och så knackade på dörren. Jag fick låna ett rum då. Så var en tjej, 20, 22 kanske, som sa jag vill snacka. Och vi snackade, det var 3 timmar. Mm. För det hon berättade var så intressant. Hon berättade om sin fästman, sin kille då, som var hockeyspelare i Skellefteå i elitserien då. Men på dagarna så var han ALU-anställd för att åka runt i skolor och prata om tobak och alkohol. Och han hade program och berättade om det. Jag var jätteimponerad. Hockeyspelare, det är bara muskler för några. Men alltså, han hade värderingsövningar. Han lärde ungarna hur man fyller på varandras självkänsla. Mm. Jätteavancerat. Och så i slutet av sina program så sa han, här är hockeyklubben. Så har vi bildat en förening för alla som vill i Skellefteå kommun. Man behöver alltså inte spela hockey. Men man kan bli medlem där. Och då får man fri entré på hockeymatcherna. Och det är jättestort i Skellefteå. Mm. Men man får också rabatter i affärer. Och jag kommer att ordna aktiviteter för alla medlemmar.
Jaha, men
och det är klart att alla var jätteintresserade där. Mm-hmm. Och sådär, men det är någonting förstås som ni måste lova mig. Och det måste göra det skriftligt. Och då fick ungarna då skriva på ett kontrakt om de ville. Att gå med i den här klubben 1 år i taget. Och lova att inte röka och dricka under det här året. Då. Och sen måste en förälder skriva på. Och det är ju genialiskt. För då kommer ungarna hem. Mamma, pappa, skriv på här. Jag ska gå med i den här klubben. Jag får gå på hockey. Jag får aktiviteter och rabatter och allting. Men det finns ju ingen förälder som bara skriver på ett papper där det står kontrakt med stora bokstäver överst. Utan man sitter och snackar, man pratar igenom det här. Ungarna får ställa frågor, men vad du dricker, varför får inte jag dricka? Och då hoppas man att föräldrarna har något bra svar om hjärnans utveckling och sånt där. Då. Mer eller mindre avancerat, men de har i alla fall klart för sig att ungar ska ju inte dricka och röka och sånt där. Va? Men då blir det väldigt avspända samtal hemma. Det har inte hänt något. Ungarna har inte gjort något övertramp eller bästa kompisen eller att man ska ha någon skuld eller någonting. Det är bara positiv stämning och slutar ju med att ungen skriver på och föräldern skriver på. Och sen Fredrik från hockeyn skriver på också. Då. Mm. Och så fick de sitt medlemskort och det var inplastat med foto och så. Mm. Och det visar man upp i affärerna. Och på aktiviteten och sånt där.
Vilken fantastiskt bra idé. Hade han kommit på det själv?
Nej, det var Mora hade kommit på det. Mora hockeyklubb.
Aha.
Och de hade kommit på det för att ledarna där 90-91 startade de det här. Då, för då tyckte de att de hade sett unga stå och röka. Små ungar, 10-11-åringar stå och röka och springa omkring med folkölsburkar och spela fulla. De var inte så fulla på det. Men de, ja, det var ballt och sånt. Och då sa ledarna i Mora Hockey att kan vi göra någonting för att ungarna inte ska börja röka och dricka så här tidigt? Och någon sa, ja, men vi har ju en hel sektion på, i hemmahallen då. Mm. Där kan vi släppa in alla ungar i Mora som inte röker och dricker. Men det måste vara seriöst och så kom de på det här med kontraktet och föräldrarna, hur ska vi få in dem i det här, de är ju viktiga. Ja, men låt dem skriva på och godkänna det här då. Och sen var det med medlemskort, för man kan inte bara komma och säga jag röker inte, jag dricker inte. Så att de, Mora Hockey fixade hela konceptet som håller än idag.
Och det blev det stora Team Smart.
Ja, det blev det för att de spred det i sitt nätverk. När det funkade i Mora så spred de sig till andra hockeyklubbar.
Men du, när du bildar, hette det Team Smart där också?
Nej, det hette ofta Team 917 och åldrarna 9-17.
Men när du bildar Team Smart, då blev det en riksorganisation också?
Just det. Men då när jag hörde den här tjejen berätta om hockeyspelaren och hela konceptet med Skellefteå och så, och kontrakten och alltihopa, och ungarna var jätteglada och stolta och höll kontrakten. Sen när man blir äldre in i puberteten och så, då är det några som inte förnyar, va? Men generellt sett så håller de kontraktet. Väldigt, väldigt få som bryter kontrakten då. Men i alla fall, när hon berättade så fattar jag, men det här är det jag har letat efter, den där tulipanarosen. Det är definitivt påverkar beteendet och det är långsiktigt. Det är ett år i taget och sen kan man förnya, va? Och så tänkte jag, det här måste jag ju berätta för alla om då. Sen tog det lite tid, jag skäms kanske lite för det, innan jag fattat att det här kan man ju dra igång utan att det finns en hockeyklubb, så att säga. Det finns hockey i Tyresö, men här hejar man ju på Hammarby, AIK och Djurgården, va? Men när jag kom förbi det där, då hade jag varit nere i Ljungby också, där hade de just startat och det var en hockeyspelare som sen blev svensk mästare, och nu i år så blev han svensk mästare i HV71 då, som tränare. Men de hade samma tankar som jag om jag hade mitt program som de lyssnade på då. Och då tänkte jag, men varför, när jag vaknade efter en turné nere i Ljungby då, så hade jag sovmorgon och då låg jag och tänkte, men vad fasen, det här kan jag göra i Tyresö. Spelar ingen roll om det är en hockeyspelare eller inte, va? Det är konceptet som är så jäkla bra. Och då satt kvar i sängen och skrev. Jag har en hel A4 och jag tänkte, hur ska jag göra det? Jag måste ju prata med alla som har med ungdomar att göra. Ja. Förankra det här. Alla skolor och polis och sociala och fritidsgård och alltihopa.
Ja. Hur gjorde du då?
Och så jag till och med skissade på en logga från första förmiddagen. Ja, sen började jag förankra konceptet då. Och gick runt och pratade med rektorer och lärare. Och så testade jag den här grejen på min egen sons skola. Han gick då i femman på Nyboda. Han gick i musikklass då. Sen bytte han till idrott på högstadiet. Mm. Men jag testade det här i de båda femmorna. Alltså en musikklass och en vanlig klass. Låtsaskontrakt, låtsasförmåner. Och vad pratade om det här med ungarna då? Och sen så skickade jag hem ett brev till alla föräldrarna. Och det var positivt igen, så de hade lite frågor och sånt där då. Men det kändes jättepositivt och då tänkte jag, men det här bör funka här också. Och så gick jag vidare och pratade med fler och fler. Och sen så ordnade jag ett möte. Och då var vi i Rackethallen och då hade jag bjudit in folk från olika håll. Då. Och då var det skolchefen Alf Sjödin,
just det,
som tyvärr fick bort alldeles för tidigt. Kultur- och fritidschefen Hasse Strandell.
Åh, vad bra. Mm.
Och han kommer tillbaka i historien. Men vi fortsätter.
Jaha, okej, vad kul. Vad roligt.
Ja. Men det var de två cheferna där då. Och så var det skolfolk och det var idrottsföreningar och Lions kom dit. Och så satt vi och hade bjudit ner Fredrik, hockeyspelaren då. Så han gjorde en del av sitt program.
Aha,
jag gjorde en del av mitt program. Och sen pratade vi, är det här någonting för Tyresö? Och jag tänkte liksom att, och föreslog då, att det ska vara någon typ 25-åring som är förebild inom fotboll eller hockey eller något annat sätt då. Men som är lite närmare i ålder än vad jag var då. Att hon eller han skulle driva den här verksamheten då, Tyresö, om folk tyckte att det här var bra. Och så diskuterade vi fram och tillbaka och det var ju positivt då.
Och då bildade ni
själv? Nej, men då så Hasse och Alf att ja, det här, alltså myndighetscheferna, det här verkar jättebra då, men det där med 25-åringar, det tror vi inte riktigt på. Vi tycker att du ska leda det här, att du ska åka runt på skolorna och du är pedagog dessutom och entusiast. Du kan frågorna med allt med substanser med olika slag och sådär. Vi vill att du ska hålla det här. Och då fick jag gå hem och tänka om. Och då tänkte jag, men jag ska inte liksom starta det här. Det är ungarnas förening. Allt är för ungarna och familjerna då. Och då gjorde jag så att jag gick tillbaka till de här femmorna. Pratade med lärarna först om det var okej. Okay. Och så samlade de två femmorna i ett klassrum då. Det var ett par stycken som inte var intresserade, så att de fick sitta och läsa något annat rum då. Men annars då var det då alltså 57 ungar. Och lärarna var där och så hade jag förberett dem med ordentliga stadgar. Det ska inte finnas någon angreppspunkt eller någonting. Hade hittat några vuxna då som jag kände som kunde vara en styrelse. Bland annat rektorn Siv Sjödin då. Mm. Det var ordförande. Och så gick vi igenom dagordningen med ungarna och så här. Och så några ungar frågade sina lärare. Är det så här man ska göra? Ja. Det är precis så. Och då valde de styrelsen och bildade föreningen Tyrese Team Smart för de smarta i Tyrese.
Det var ju fantastiskt bra. Och vet du vad, Slim? Det här, alltså att prata med dig, alltså problemet är så här, tiden bara springer iväg och nu är vår programtid slut. Så jag tycker att vi bestämmer ett till program där vi berättar, för vi har inte ens kommit fram till nutid. Men innan vi gör det... Ja. Så ska vi lägga på någon slags låt så att man får höra lite. Vad är det vi ska höra här på slutet?
Jag tycker att vi ska lyssna på den här titellåten Rysk roulette.
Just det, men den lyckas jag ju inte få fram därför du har framför oss en LP-skiva. Du fixar fram det?
Ja, men jag fixar fram den.
Då, om ni nu hör Rysk roulette, då har Slim lyckats. Annars får ni höra någon annan låt på den här skivan.
Ja.
Jättebra. Tack så mycket, Slim. Bara så att ni förstår så kommer ett nytt program med Slim om 3 veckor. Så häng på. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren och jag har pratat med Slim Lidén. Tack för att du kom, Slim.
Tack för att jag fick komma.